Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotbollskanalen on tour 2 veckor efter premiären och vi har matat på varje dag. Det är precis 2 veckor sedan Janne Andersson tog truppen på Lidingö. Då visste han nog inte att han skulle behöva skruva i det, men under gårdagen så kom ju besked att ut med Martin Olsson, skadan är för tung, och in med Pierre Bengtsson i elvan. Vi kan väl inte säga att vi är förvånade, eller vad säger du, Sundberg?
Nej, det har man ju haft på känn ända sedan. Vi var i Båstad och vi såg Martin Olsson dundra iväg i sin bil, och Aftonbladet hade uppgifterna där då om att skadan var värre än befarad. Och sen när man lyssnade på Janne också på presskonferensen efter matchen mot Finland där han sa att det inte såg alls bra ut och sådär. Så då har man haft det på känn, men det var ju bra att det kom ett besked idag om det. Då kom ju också ett besked om Pontus Jansson, där de säger att skadan, att det inte är någon allvarlig skada, att det är lugnt, men att han är sliten.
Ja, hur tolkar du det, Martin?
Ja, men jag hoppas ju bara verkligen att det är så, att han bara är sliten och att det inte är någon liten skadekänning eller liknande. För de är ju ärliga i det här pressmeddelandet med att han kommer inte riktigt vara 100% direkt när han kommer till truppen på onsdag. Så jag hoppas verkligen bara inte att det är att man försöker linda in det lite och att han har en liten känning och kanske inte riktigt kan vara i form till EM-premiären exempelvis. Jag tolkar det som att han inte lär spela 90 minuter exempelvis mot Armenien på lördag. Och då byggs ju försvarsproblematiken på. Det är ju, nej, jag kommer inte ifrån att jag är lite bekymrad.
Men så här, Filip Hellander, Olof, vad sa han i din podd? Hur långt bort är han från spel?
Ja, det kan han inte riktigt säga, för det är klart att han saknar matchträning och så. Och han har inte spelat några matcher på slutet. Så han har väl nästan varit borta i 4 veckor. Så att det är ju klart att han inte kan gå in rakt in mot Armenien. Förhoppningen är ju att han ska kunna träna för fullt nu när han kommer till Stockholm på onsdag, men inte ens det vet vi.
Men borde man inte då, för då är det ju, då känns det som att Lindelöf och Marcus Danielsson kommer att starta i nästa match här då, med Pontus Jansson sliten och Filip Hellander rehabbar. Borde man inte, vi har ju lyft frågan, Martin, du ställde ju frågan på presskonferensen till Janne också, det här med om det kan bli aktuellt med tanke på skadeläget och läget bland mittbackarna att ta bort Andreas Granqvist och ta in Jocke Nilsson som en back till. Man behöver inte ta bort Granqvist, utan om man nu tycker att han är så viktig att ha med, så kan man ju ta bort en av, det finns ju väldigt många centrala mittfältare till exempel. Borde man inte safea upp i det här läget med en mittback till som är frisk?
Jo, det kan man tycka. Sen tror jag att man ska ju vara hård i elitidrott och så, men det kanske är svårt att säga till Mattias Svanberg eller Jens Kajuste eller till Jordan Larsson att tack för den här tiden, eller vem det nu må vara liksom, och vi ska plocka in en mittback till. Då får man ju nästan skicka Andreas Granqvist, tycker jag, om man ens ska göra det. Jag tror inte man gör det, men om man ska göra det så får ju Granqvist vara den som kliver av.
Och det måste väl vara så också att de har stora förhoppningar. Dels som att Filip Lande ska kunna hinna i form. Dels att Pontus Jansson ska kunna spela. Och sen, Janne, har han inte lite högre förväntningar på Andreas Granqvist än vad han kanske säger utåt? Eller är han verkligen bara den här femte mittbacken rakt av?
Ja, jag hade ju trott att, men jag, i och med att han inte spelade alls i det läget mot Finland, så hade jag ändå tänkt att ja, men han hade väl kunnat göra en halvlek istället för Jocke Nilsson. Jag förstår att man inte ville spela 90 minuter med Andreas Granqvist. Men att han inte kunde göra 45 minuter mot Finland, det fattar jag inte. Det är liksom ändå en signal att nu skruvas det upp. Armenien är väl troligtvis kanske, ja, minst en lika bra, de kanske kommer med ett bättre lag. Och sen Spanien in i EM. man hade ju kanske velat testa granen innan dess, eller?
Ja, jag är helt enig. Jag är 100% enig.
Det ser ju konstigt ut. Jag vet inte, kan det bero på att de spelade med Helsingborg rätt tätt, men det är ju ändå en vecka emellan, och ska han vara med på ett mästerskap igen så kommer ju matcherna ännu tätare. Så det, ja, jag håller med, 45 minuter, en halvtimme, att han inte spelade ens det var ju konstigt. Ja,
jag tycker det var konstigt. Pontus Jansson därmed, som vi spekulerade lite, verkar ju inte vara som sagt någon fara, och jag fick rapport att han hade synts i Malmö och verkat på gott humör och tagit emot lite gratulationer för att Brentford hade gått upp. Och det stod ju även att han hade träffat det medicinska teamet, så jag vet inte om han var i Stockholm eller de var i Skåne eller hur det gick till. Men på något sätt så har de väl kollat honom, och man får väl ändå utgå från att de är korrekta där, att det handlar mer om att han är sliten snarare än att det handlar om någon skada. Och ni har ordnat det första steget mot en Rysslandsresa. Ni har varit och fixat visum. Var det trångt där på visumcentralen vid Åhléns?
Ja, tydligen. Enligt Andreas var det ju det, men jag var offside helt enkelt.
Nej, vi var ju där tillsammans, men när vi kom dit så var ju Simon Bank på Aftonbladet och Marcus Johannesson på SVT där, stod framför oss i kö, men du missade en av dem, Martin.
Johannesson? Ja, Johannesson. Jag fattar ingenting när du säger det.
Det var snabba grejer på ryssarna.
Absolut, de hade en UEFA-hög som de bara tjuffade våra papper i. Och så, ja, vad var det? 3 dagar, Sundberg. Och sen är vi klara.
3 dagar får vi det. Det var helt fantastiskt.
Ja, det är ju raskt marscherat från rysk sida. Får man ju gilla. Och apropå Ryssland så fick jag ett mejl idag av en Christer Kraft från Kalmar. Han är lite upprörd för han har köpt biljetter tidigare till Dublin och de fick han ju lämna tillbaka. Och nu tycker han, har han då åter fått möjlighet att köpa biljetter till Sveriges match i Sankt Petersburg. Och han menar ju det här att det är konstigt att UEFA och fotbollsförbundet på något sätt säljer biljetter till Sankt Petersburg när samtidigt UD och Folkhälsomyndigheten avråder att resa dit till minst 30 juni på grund av covid. Och om man åker så får man inte försäkringsskydd vare sig av svenska staten eller privat reseförsäkring. Och han tycker det är liksom ett problematiskt dilemma, även om han menar att det var synd man inte behöll Irland ur supportersynpunkt. Ja, men Irland vill ju inte släppa in någon publik alls, så det hade inte gått. Han menar att trots publikfritt så kunde det blivit enklare för alla fans. Jo, men skulle de stå utanför arenan? Just det köper jag inte. Men jag fattar ändå frustrationen att man vill sälja biljetter till någonting, men samtidigt så avråder svenska myndigheter från att åka dit. Vet du något om detta, Martin, att det har kommit något svar?
Ja, men Aftonbladets Micke Wagner skrev en text för 2 veckor sedan, eller vad var det, 22 maj. Och då hade han pratat med Kristoffer Lund på förbundet som... medgav då att det är en knivig fråga, men vi vill informera om problemen som kan uppstå på grund av UDs avrådan, men också om möjligheterna som finns att följa vårt landslag. Och han menar då på att oavsett om det finns en resavrådan så vet de att folk kommer resa ändå. Och då vill de informera om vad läget är, och de uppmanar alla att kontrollera sina reseförsäkringar noga och så vidare. Så att det är nog inte en helt enkel fråga för förbundet heller. Men man kan ju verkligen förstå vad Christer far efter.
Ja, för det är ju ändå liksom komplicerat att man säljer biljetter och de är ju inte helt billiga. Och sen ska man då resa dit och så samtidigt ska inte försäkring och liknande gälla. Det är klart att det är lite konstigt. Jag vet att han har mejlat både SvFF och UEFA, och vi får väl se om han får något svar. Men man inser att det är fler än Christer som står inför den problematiken. Det är kanske lättare att åka till Sevilla där det ju inte avrådes från resa på samma sätt. Och apropå Ryssland så hade vi ju en intervju idag som faktiskt jag gjorde med Janne Gustafsson. Janne Polis som han kallas i landslagskretsar, jobbat med landslaget 2013. Man får väl ändå säga att han har legat väldigt lågt sedan Sochi 2018 där han ju knuffade bort en tysk ledare. Ni minns alla kalabaliken som blev efter det sena tyska segermålet. Toni Kroos drog in 2-1 och det var hån och liknande. Och han gick in och knuffade och blev ju varnad av FIFA. Men som han själv punkterade i intervjun så blev ju den tyske ledaren, han blev både bötfälld och fick bli utkastad av VM. Så att, men det var ju en liten snackis då. Det var väl därför han höll en låg profil, eller vad tror du, Sundberg?
Ja, fan vad irriterad man var på den där läkaren, doktorn alltså. Men vi snackade om det här för några dagar sedan, att det är gött att ha dem på sin egen sida, de här grisarna, men det är inte så roligt när man blir häcklad och hånad när man drabbas själv.
Nej, så är det. Så är det. Men,
det brann till i Janne Poliskalle, så kan man väl säga.
Ja, han menar ju att ibland behöver man ta beslut på millimeter. Vad hade du gjort, Martin? Hade du rusat in där och knuffat, eller hade du mer bara försökt lugna situationen?
Nej, jag måste medge. Jag hade absolut varit den som knuffat.
Du hade lätt styrkorna.
Ja, jag kan inte säga annat.
Det är typiskt lite öster. Ni markerar på det sättet.
Ja, det är väl det är en svag del av min person, men jag måste ju erkänna att det är så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tittar vidare på grupperna i EM-slutspelet. Vi har kommit till grupp B, som består av Belgien, Danmark, Ryssland och Finland. Och det är väl du, Martin, som har kollat på en del av lagen.
Ja, ska vi fortsätta på Rysslandsspåret eller?
Ja, kan vi göra.
De gjorde ju succé i sitt hemma-VM senast här och gick ju till kvartfinal lika långt som Sverige. Slog väl ut Spanien efter straffläggning i åttondelen bland annat. Och de har ju kvar sin förbundskapten Stanislav Tjerchesov. Kom tvåa i EM-kvalet. 8 segrar, 2 förluster. 2 efter Belgien där. Och sen blev de även 2 i sin Nations League upp i B-divisionen här nu senast. 2 segrar, 2 kryss och 2 förluster. Så att de är väl rätt stabila, men det går ju inte att komma ifrån att de dels har... Alltså de har ju en hel del vassa spelare i sin inhemska liga. Men spelare som Cheryshev i Valencia, Miranchuk i Atalanta, Golovin i Monaco, de får inte så mycket speltid, eller de är inte liksom givna i sina lag där. Och sen har du då Chuba och ja, Kirkov är väl också kvar, så det finns lite rutin också. Men jag vet inte riktigt vad man har Ryssland. Det är inte så att de har de största av stjärnor, men det är svårt att ha full koll på exakt hur bra deras stjärnor i ryska ligan är.
Nej, och väldigt många spelare spelar ju i den inhemska ligan. Det känns ju lite på håll som att de har stagnerat, att det var mer fart i dem tidigare, just när de kanske hade lite spelare som spelade ute i utanför Ryssland. Djuba känns ju lite, han är ju en jävla bjässe att brottas med, men han känns ju lite till åren. 197 cm, 98 kilo. Det gillar man ju.
Ja, det är fint. Det är fint. Ja.
Ja, hamnar de i samma grupp som Belgien igen och som de var i kvalet med, där de inte hade någon chans, förlora med 4-1 och 3-1 mot dem där. Men Belgien är bra också.
Ja, Belgien är ju, känns ju som det bästa laget. Om jag tar det lag Danmark som Kasper Jordman tagit över, det var egentligen Åge Hareide som tog detta landslag till EM, men i och med att det flyttades ett år så blev ju norrmannen blåst på det här. Han fick ju verkligen ordning på Danmark. Inledde med 2 förluster i VM-kvalet hösten 2016. Sen gick det som tåget då. Och på den tiden han var bas så förlorade de ingen match förutom de 2. Efter det krävdes ju straffar i VM 2018 för Kroatien skulle slå ut dem. Och sen gick de vidare från EM-kvalet och är faktiskt i första sidningsgrupp i VM. Kasper Jordman De hade ju Belgien i sin Nations League som de förlorade, men slog ju bland annat England och så. För mig en stor outsider att gå riktigt, riktigt långt. Dessutom tre matcher på hemmaplan på parken och en överkomlig grupp med Finland och Ryssland som de bör hantera. Och sen tuff match mot Belgien naturligtvis. Så att danska jävlarna får man se upp med.
Ja, och de har väl ett ganska bra möjligt slutspelsträd också. Om inte jag ut och cyklar, kan väl möta Italien först i en kvartsfinal exempelvis. Nu är väl det tufft, men det är ju inte, det är inte Frankrike i åttondelen eller liknande.
Nej, och det känns okay. Ja, och liksom en bra balans på laget, lite några nya spelare men också liksom, jag menar, stark målvakt, starkt försvar och bra mittfält både offensivt och defensivt med Delaney och Eriksen. Nej, det ser väldigt väldigt bra ut. Finland kan ju du, Martin.
Exakt. Ja, första mästerskapet.
De är väl bättre än de var på Friends Arena, hoppas jag. För annars får de fan åka hem.
Ja, det kommer de absolut vara. Men det är ju som vi har varit inne på, deras första mästerskap. De kom ju tvåa i sin EM-kvalgrupp relativt enkelt att ta i. Men 6 segrar och 4 förluster. Och de var ju faktiskt redan klart för EM när de förlorade sista matchen mot Grekland som då kom trea. Sen var det Bosnien, Armenien och Liechtenstein i den gruppen också. Sen kom de tvåa i sin Nations League-grupp. Också B-divisionen där. Och efter Wales och så var Irland och Bulgarien med det. Och mycket hänger väl på Teemu Pukki då, som gjorde, han gjorde 10 mål i EM-kvalet. Och är ju deras stora stjärna. Och så har de ju då Lukas Radetski i keepen. Och sen ett otroligt hårt arbetande lag utöver det är väl deras målsättning. Så att nu är ju Pukki lite skadad inför, men ska väl kunna hinna tillbaka till EM. Och de har väl hopp om att skälla lite, kanske en tredje plats eller så.
Ja, vi får hoppas att de gör lite mer avtryck. Och Belgien då?
De får vi se som favoriter i den här gruppen. De vann ju sin Nations League-grupp före Danmark och England och vann alla sina matcher utom en där det blev förlust 2-1 borta mot England. Och så nu har de ju Danmark i EM-gruppen här då, och i Nations League när de mötte så vann Belgien båda matcherna. Först med 2-0 i Köpenhamn och sen 4-2 på hemmaplan. Då gjorde Lukaku 2 av målen och fick smeknamnet, vi var inne på smeknamn igår, han fick det belgiska våffeljärnet av Extrabladet.
Ja, okej. Danskarna är vassa på smeknamn. Kalle Staket till våffeljärnet.
Ja, de gjorde hela 16 mål på 6 matcher i Nations League och Lukaku gjorde flest med 5. Sen i EM-kvalet så vann de alla sina 10 matcher, hade målskillnad på 40 gjorda och 3 insläppta, med Ryssland 2, Skottland 3. Så de får väl se som favorit, känns som, i den här gruppen.
Okej, då börjar jag med att tippa denna gruppen, och jag tror ju överraskande nog att Belgien vinner, Danmark 2, och jag tror faktiskt att Finland tar 3:e platsen. De knäcker ryssen i Sankt Petersburg, hoppas jag verkligen, även om det är känsligt för Rasmus Kyller att prata om att möta Ryssland. Så att det är mitt tips. Vad tror du, Sundberg?
Tråkigt. Jag har tippat precis samma. Jag hade hoppats på att jag skulle vara själv med Finland där som 3 i den här gruppen.
Och Martin, du har Finland först.
Jag trodde jag skulle vara ensam om att tippa med hjärtat och ha Finland som 3. Så att, ja, det var ju så kul vi skulle vara vad gäller att tippa.
Men Ryssland ser ju riktigt svaga ut. Alltså.
Ja, känslan är att ryssarna är svaga, även om de har hjälp av hemmamatch i 2 matcher i varje fall. Så att vi får väl se. Grupp C består av Holland, eller Nederländerna som man ska säga idag. Ukraina, Österrike och Nordmakedonien. Och jag håller ju lite på Nordmakedonien eftersom där spelar Gianni Alioski från Leeds. Plus att jag gillar storyn av att Nordmakedonien tog sig hela vägen från då att kvala sig via Nations League och sen till EM. Jag tycker det är häftigt att man ger dem en plats, eller hur känner ni?
Ja, men det är coolt.
Har de någon chanser?
Ja.
Det ska de väl egentligen inte ha. Samtidigt slog de i Tyskland borta i VM-kval i mars, så att de går inte helt att räkna bort. Och man gillar ju den gamla legendaren Goran Pandev, som också var den som avgjorde det hela ju. Och
exakt.
Det var väl han som gav Dejan Kulusevski en tröja, var det inte så?
Han sa ju det, vi frågade ju Dejan på pressträffen i Båstad om hur han kommer följa Nordmakedonien under EM, och då det kommer han att göra väldigt mycket, och då plussade han för Pandev att han hoppades att det skulle gå bra för honom.
Ja, det är ju lite häftigt att, jag gillar att de är med, men det är ju bara att inse att de kommer ju få det oerhört tufft, även om det inte är den svåraste gruppen definitivt, men de har ju ändå några spelare som liksom som håller hyfsad, även om Pandev är ju på något sätt Nordmakedoniens Zlatan, han är väl 37 snart, 38 år, så är han ju liksom fortfarande. Och sen är det väl Elmas från Napoli och Alioski från Leeds. Det är väl de som sticker ut.
De har ju en svensk koppling också i Enis Bardi i Levante, som har faktiskt spelat i Malmöklubben Prespa Birlik bara för ett gäng år sedan.
Ja, just det.
Det är lite cool story på honom där. Men det säger ju en del att de kom i trea i sin EM-kvalgrupp, och det var deras bästa kval någonsin. Ja, det är väl, och 4 seger, 2 kryss, 4 förluster mot Polen, Österrike, Slovenien, Israel, Lettland.
Ja. På lika många poäng som 4 Slovenien också.
Ja, de ska ju ha det kämpigt här, men alltså man vet ju aldrig, den där liksom bara sättet som de kommer flyga fram rent känslomässigt över att vara i EM. Det, ibland kan ju det bära rätt långt.
Ja, det kan det göra. Vad är bilden av Nederländerna, eller hopp, 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 Holland, hopp?
Att de först och främst åkte på en smäll här nu när man i det pågående VM-kvalet i mars förlorade med 4-2 mot Turkiet, som du tror på, Olof, i grupp A här. Ja. Så det var väl inte den bästa förberedelsen att komma in till EM. Men de kom tvåa i gruppen i Nations League, en poäng efter Italien, och så kom de före Polen och Bosnien där. De spelade oavgjort borta mot Italien, förlorade med 1-0 hemma mot Italien. I EM-kvalet kom man tvåa i gruppen efter Tyskland med 6 segrar, en oavgjord och en förlust. Känslan med Nederländerna är väl att de inte är så bra som de har varit och som de brukar vara i mästerskap, men att de har haft en jäkla tur med att man hamnat i rätt svag gruppen då här med Nordmakedonien, Österrike och Ukraina.
Ja, och sen får man väl ändå säga att efter VM-bronset 2014 har de ju haft det lite tungt, och missar ju både EM och VM, och Koeman hade väl dem på rätt väg, men sen känns det som Frank de Boer, som ju knappast haft någon större lycka som tränare, att han nu ska få styr på dem. Nej, de känns lite svajiga, även om man gillar många av Ajax-stjärnorna som de Jong och de Ligt och så, att de har ju mycket kvalitet. Så får man se om Sillesen, om han frisknar till. Han hade ju fått coviden. Det återstår att se. Och sen är det ju Österrike, en gammal svensk kvalfavorit. Vad är bilden av dem?
Jag tycker de har en god trupp. Alltså. Det är ett fint gäng. Det är ju, alltså, de har ju Alaba då, som skrev på för Real Madrid i dagarna här. Han är ju deras klart största stjärna. Men sen har de ju ett gäng spelare som gör det bra i Bundesliga. Jag pratade med vår klippare Kevin Bader som slog ett slag för Xaver Schlager i Wolfsburg, som åkte fint där. Och sen har de ju Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger, det är ju rätt tunga namn. Och så Sasa Kalajdzic, som gjorde 16 mål för Stuttgart nu denna säsongen. Och så Marko Arnautovic, som spelar i Kina precis som Marcus Danielsson. Så han har väl fått ganska få matcher i år, men han har gjort 3 mål på 4 matcher där under våren inför mästerskapet. Sen har de ju då sin kapten Julian Baumgartlinger. Han har ju dessvärre för deras del varit knäskadad och precis kommit tillbaka. Så att det är väl oklart vad han kommer vara i för form. Men de vann sin Nations League-grupp och går upp i A-divisionen där. 4 seger, 1 kryss och 1 förlust mot norra Rumänien och Nordirland. Och sen kom de tvåa i EM-kvalet efter Polen. Och det var i samma grupp som Nordmakedonien, Slovenien, Israel, Lettland.
Ja, och jag ser att Arnautovic missar. De möter England i en uppvärmningsmatch innan de möter just Sveriges motståndare Slovakien i EM-genret. Men att Arnautovic hade lite skadeproblem. Och är det inte det man känner, att det är lite gammalt? Jag menar, Alaba pratade vi om när Sverige mötte dem då, ja, om det var 2013-2014 mötte väl Sverige dem i 2 kval i rad. Då snurrar det ju mycket kring Alaba. Det känns liksom, han är ju fortfarande bra, men har inte de pikat Österrike?
Nej, det tycker jag nog inte.
Nej.
Dina killar, Martin, känns det som det här Österrike?
Ja, men jag, när jag gick igenom truppen här, jag kände att...
Du gick igång?
Du gick igång, ja. Helt klart.
Stabil trupp.
Hur är läget med Ukraina då? Andrei Shevchenkos gäng?
Det är lite mer mina killar, tror jag. De var med i A-divisionen Nations League och kom sist i sin grupp efter Spanien, Tyskland och Schweiz. Där hade man 2 segrar och 4 förluster, och då ska man tänka på att en av förlusterna var en match som inte spelades då mot Schweiz. Så egentligen var det 2 segrar och 3 förluster. Och där vann Ukraina mot Schweiz 2-1, och man vann också mot Spanien med 1-0. Sen förlorar man med 4-0 borta mot Spanien och förlorar med 2-3-1 mot Tyskland. I EM-kvalet så vann de sin grupp före Portugal och Serbien. Man hade 6 segrar och 2 avgjorda och inte en enda förlust. Man besegrade Portugal hemma med 2-1 och spelade 0-0 i Lissabon. Årets VM-kval har man inlett med 3 raka kryss, och det är efter ganska blandad kompott, får man säga. 1-1 borta mot Frankrike, 1-1 hemma mot Finland och 1-1 hemma mot Kazakstan.
Hur tippar du i denna gruppen, Martin?
Jag slår ett slag för mina killar, österrikarna. Så att Österrike vinner den här gruppen för Nederländerna och sen Ukraina och Nordmakedonien.
Oj, oj, oj!
Åh, herregud. Jag tror att i denna gruppen blir den... blir en av grupperna som inte trean går vidare, och jag tror att Ukraina tar gruppen före Nederländerna och sen Österrike och Nordmakedonien, men de är för risiga för att gå vidare.
Ja, jag har Nederländerna etta före Ukraina, Österrike och Nordmakedonien.
Oh, det var inte modigt.
Vadå inte modigt? Man ska väl tippa vad man tror här, eller? Var det modigt?
Alldeles riktigt. Alldeles
vad
riktigt.
Hade du då som var så modigt? Ja, Ukraina etta. Ja, det sticker ut hakan lite, men vi får se.
Ja, vi får se. Facit kommer senare. Vi har rasslat på rätt bra, så att vi kanske bara tar en fråga. Det har faktiskt börjat rassla in frågor. Men då fick jag en fråga från Ivar, och han gillar att podden ger lite EM-stämning. Och han funderar på vad det kan bero på att Sverige nu har så många bra, unga, offensiva spelare men väldigt få backar på väg uppåt. Ska vi oroa oss för landslagets defensiv i framtid? Och är detta något strukturellt i svensk fotboll? Och han vill flika in i ett annat fråga. Tror ni Gabriel Gudmund som var aktuell som vänsterback i Jannes trupp? Håller han den nivån?
Ja, men jag tror att Gabriel Gudmundsson var nog inte särskilt aktuellt, men han hade väl säkert kunnat bli en snackis in mot trupputtagningen om han inte åkt på. Han åkte väl på 2 skador i ganska tätt följd under våren här, när han verkligen var het och det ryktades om Manchester City och så vidare och så vidare. Men han blev borta några matcher där, och hade han fått spela alla de matcherna och det verkligen hade kunnat bli snack runt honom, då är det inte omöjligt att han hade kunnat vara ett alternativ nu när vi ser att det blev problem på vänsterbacksplatsen. Men jag tror inte han var aktuell för truppen.
Nej, det jag tror inte han är aktuell, för man ändå ser hur svårt Jesper Karlsson hade det, och nu i och för sig finns det ju några alternativ på vänsterbacken, dock skadade, men det finns ju ändå liksom Niklas Hult och Gagliolo, och jag tror inte han var aktuell. Och jag undrar, jag kan inte riktigt säga vad det beror på att det är färre backar, men känslan är ju att det har svängt från 10-15 år tillbaka i tiden då man hade rätt mycket också, framförallt mittbackar, att man inte har fullt lika många backar. Jag vet egentligen inte riktigt vad det beror på, för den besättning som vi har nu, de 4, har ju varit med rätt länge, och känslan är att det inte är så vanligt. Även om det finns Blåvitt, supertalang, Tolinsson som går till belgiska Lokeren, är det väl, som ägs väl av Manchester City?
Lommel.
Men det är de som ägs av Manchester City.
Absolut. Ja. Men Arne Lammel-Hodzic är väl ett bra namn.
Jo, men han spelar ju för Boston.
Absolut, men det är ju svensk fotboll som har tagit fram honom.
Ja, så är det.
Men ser man ju 21-truppen som Poja har tagit ut, så är det lite liknande där. Du säger Tolinsson, Olof, och ja, han är ju bra, men det finns ju inte. Ser man på truppen så ser den ju... så är det ju, så väger du över på den offensiva sidan, känns det som, helt klart.
Så är det. Och ge inte upp med kring frågor. Det bara blir lite mycket gruppsnack nu, så att därför sparar vi några frågor till längre fram, men jag har dem arkiverade helt enkelt. Och då går vi över till kanske mitt favoritmoment. Hetsjakten. Jag gillar ju hetsa lite. Men det är ändå under kontrollerade former, det är inte överhets, eller hur Sundberg?
Nej, ja, det är...
90 sekunder har ni på er, och det här är så lätt så att ni ska egentligen klara det på, ja, 10 sekunder.
Men så där säger du exakt inför varje gång.
Ja, det här.
Och så säger du varje gång.
Då är vi nere på 5 sekunder att ni ska klara detta. 14 juni 1992, Råsunda. Jag sitter på plats. Sverige möter Danmark. Startelvan från och med nu.
Ravelli eller?
1-1.
Björklund.
2-1.
Thomas Brolin.
3-1.
Ja, det är bråttom.
Fel.
Va? Nej, Martin Dahlin.
4-1.
Schwarz, Tern.
5-6-1.
Ingesson.
7-1.
Mild.
7-1 har ni.
Tern.
Ja, det har du räknat. Du sa ju Schwarz, Tern, Ingesson. De har ni fått, ja, rätt.
Den klassiska som gjorde mål på hörnet. Jan Eriksson.
Jan Eriksson är där. Då saknar ni 2.
Patrik Bjärred
Andersson. Bjärred. Då saknar ni 1.
Limpar.
Ja, rätt. Bra! Fast det var inte 10 sekunder, det gick ju på nästan en hel minut. Så det är ju inte godkänt. Vem gjorde målet?
Mot Danmark.
Ja. 1-0 svensk seger. Ja, Bolin, alldeles riktigt.
Och sen gjorde Jan Eriksson mot Frankrike och England. Fast vem gjorde... Ja, det var det klassiska Brolin.
Ja, precis. Och det blev ju... Johnny Ekström, han var inhoppare. Och kan ni ta vem som hoppade in i match nummer 90 för att stänga matchen? Bytte av Limpar. Ta ni igen. Hans son spelar i Allsvenskan idag.
Son?
Ja.
Erlingmark.
Han spelar i Blåvitt. Ja, Erlingmark. Alldeles riktigt! Boss!
Alla
Sundberg!
Sundberg, du levererar!
Jag sa ju att det var lätt, Sundberg. Till och med du klarade. Eller hur? Stort tack för idag! Stänger vi butiken och vi är tillbaka. Se till att prenumerera på oss nu på alla olika plattformar som ni lyssnar på. Kom med frågor, enkelt att mejla. andreas.sundberg@tv4.se eller då alla våra andra namn, Twitter och Instagram. Welcome.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.